Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Under de stunderna i livet när jag känt att nu har jag koll, alltså nu har jag livet uträknat, då pang. Det är som att livet vill visa, nej. Sluta att tänka att du vet vad som händer.
Värvet. Hon lever ett liv som många nog drömmer om. Bor i Karibien, surfar, äter nyttigt, reser världen runt i princip nonstop och driver ett mini-imperium där allt på ett eller annat sätt är kopplat till yogan. Men för Rakel, Yoga Girl Brotén, har vägen till framgång inte varit sådär spikrak. Ofta när storyn om Yoga Girl berättas är det med vinkeln att hennes uppväxt i Uppsala och på Lidingö var väldigt stökig och, som det brukar heta, kantad av tragedier, skilsmässor, människor som dog och en vilsen ung tjej som for illa. Vi ska prata mer om den här storytellingen om en liten stund. Till slut hamnade hon på ön Aruba i Västindien. Hon startade ett konto på Instagram där hon la upp bilder på sig själv när hon yogade på stranden, på surfbrädan. Hon visade bilder på sin gulliga hund och vips så hade hon massor av följare. Och med hundratusentals som följer henne där kom också tankarna om att visa en mer komplex bild av sig själv. Och hon har sedan dess delat motgångar, tankar om politik och om världen. Och det här har gjort att hon i skrivande stund har 2 miljoner följare. Fram tills nyligen har hennes liv gått extremt snabbt. Hon är en bästsäljande författare, motivationstalare och alltså yogalärare som reser jorden runt och håller kurser för ibland tusentals människor. Men när hon kom till Vällingby berättade hon att hon ska sakta ner, och varför kommer vi till alldeles strax. Med i rummet sitter för övrigt hennes man Dennis och den i vissa kretsar sjukt kända hunden Ringo. Det här är Värvet avsnitt 247 med mig, Kristoffer Triumf. Det produceras av David Mer, presenteras av Acast. Här kommer hon, Rakel Yoga Girl Protein. Du, hur mår du?
Jag mår bra. Glad att vara i Sverige. Ja. Att det är solsken. Det är kul.
Ja, det är det ju inte, men det är kul att du
det
säger
det. Nu?
Ja, bakom molnen, ja.
Bakom molnen, ja. Regnar inte i alla fall.
Nej, det gör inte. Fast alltså, jag kan väl tänka, eller rätta mig om jag har fel, men är det inte härligt att komma hem och det finns årstider?
Så fantastiskt. Jag har aldrig saknat det riktigt på ett seriöst sätt. Jag har aldrig känt, jag har borta i 10 år nu och har inte känt förrän i år faktiskt för första gången att gud, jag längtar efter höst liksom, och vår, men bara de här övergångarna, att det är olika varje dag. Mm. Det, ja, men det tog ett tag för mig. Jag saknar det.
Ja, men det förstår jag. Ja, det är ju väldigt lätt att längta bort från dem också. När man bor här.
När man väl är här, ja.
Men du, jag tänker att de flesta av mina lyssnare förmodligen har koll på dig. Och det här är ju lite en oartig fråga. Men den är också ibland spännande att ställa. Vem är du?
Jag tycker inte det är oartigt alls. Jag blir nästan så här, jag förväntar mig aldrig att någon ska veta vem jag är. Så jag bor ju inte här, jag är väldigt sällan här. Men jag heter Rakel Brotén, jag är yogalärare främst. Nu även entreprenör och författare, eller blivit på vägen. Ja, world traveler tror jag nog mer än något annat. Jag har rest, det har varit mitt fokus i alla fall senaste 10 åren, upptäcka världen.
Mm. Det är intressant tycker jag att när man får frågan eller när den ställs vem man är eller vem någon är, så är det ju extremt lätt att man svarar vad man gör, vilket du nu gjorde.
Hur man definierar sig själv. Ja, men det är svårt att förklara. Alltså, kanske om ett år min första, eller svaret på den frågan kanske blir jag är mamma. Det kanske känns närmast till då. Men just nu, yogan är så nära i allt jag gör. Sätt. Så det är fortfarande så jag... Det är viktigt för mig att definiera mig så främst, faktiskt, fortfarande. Även om jag nu ger yogalektioner, det är nog det minsta jag gör jämfört med allt annat. Men det är det jag vill verkligen ha kvar som, ja, men i roten av allt jag gör.
Mm. Berätta hur ditt liv ser ut nu.
Just nu är det ganska lugnt. Så jag är 3,5 månader gravid, vilket är jättekul. Helt nytt. Så det, jag har saktat ner väldigt mycket i och med det. Förra året och de sista 3 åren har jag nog rest 35-40 veckor om året. Så nästan aldrig varit stillastående. I år har jag nästan bara varit hemma. Så jag bor på Aruba. Vi håller på att öppna ett stort yogacenter där nu. Med restaurang och butik och kontor. Ett jätteprojekt som öppnar i december i år. Om några månader.
När du säger vi, vilka är det då?
Jag och min man.
Okej. Okay. Mm. Mm. Och det är ni som finansierar också?
Ja.
Okej. Okay. Helt själva?
Helt själva, ja. Så allt vi har gjort de senaste åren har... Jag har inga sparpengar. Så allt har bara stoppats tillbaka in i och jag skapar någonting verkligt. Liksom.
Okej. Okay. Och sen så, och det liksom blir ett navet i det ni gör sen?
Mm, det är det som är tanken. Jag har känt senaste året att jag vill verkligen resa mindre. Det gick från att jag ville bara resa. Jag var nästan livrädd för att stå still för länge. Var jag på en plats i mer än några månader blev jag rastlös. Till att jag nu, vi började resa så mycket så att jag helt tappade glädjen i att upptäcka nya platser. Det blev bara jobb och stress. Så jag vill gärna rota mig mer och tanken var att ha en plats så att folk kan komma till oss. Och vi inte behöver resa bort lika mycket. Mm. Och sen nu att få barn på det är väl nog ganska bra tajmat. Mm. Även om det var en överraskning så är det nog perfekt tajming.
Alltså, på vilket sätt var det en överraskning?
Du visste inte planerat.
Okay. Du visste inte att det är det som händer ibland när man gör det där.
Ja, det händer ibland. Ja. Tydligen.
Ja. Ja, så kan det gå. Absolut. Ja, men vad roligt. Grattis till er då förresten. Mm,
tack.
Ofta när folk blir gravida och så där, då vill de ju flytta hem till Sverige. För det är så fint med dagis och skit här.
Dagis och skit, det är det alla frågar. Ja, men dagis och så då. Ja. Jo, jag vet, det är säkert att det är kopplat emotionellt, tror jag. Inte alls för jag tänker skola eller sjukvård eller någonting sånt. Men mer att jag för första gången känner att jag vill vara lite närmare familjen. Mm. Och det har jag inte känt. Alltså jag träffar dem mycket, de kommer till Aruba och så. Men just den här känslan av att rota mig lite mer i där jag kommer ifrån. Känner jag nu för första gången.
Så ni ska flytta hem?
Det vet jag inte. Vi funderar nu på, eller vi håller på att öppna yogastudio i Stockholm stad någonstans. Mm. Och har varit igång med det hela året. Så det är en bra ursäkt till att skaffa en liten etta någonstans. Och i alla fall kunna komma hit och vara här flera månader i sträck. Det är så tråkigt att komma hit och bo på hotell i sin egen hemstad. Det är så urtrist alltså. Mm. Så det kommer att göra en skillnad och känna att man kan komma hem lite mer.
Liksom det blir en Aruba huvudkvarter och sen så ska det finnas en filial här, eller?
Det är det som är planen. Ja.
Vad spännande.
Mm, jättekul. Jag tycker det är kul med yoga i Sverige, för det är fortfarande inte så mainstream. Det är liksom så är lite överklass över det fortfarande här. Det är dyrt att yoga på studio jämfört med resten av världen i alla fall, tycker jag. Jag skulle jättegärna vilja göra det mer tillgängligt. Yoga i skolor, mer ute i förorten, mer på riktiga platser där det är vanligt. Det ska vara vanligt att yoga.
Mm. Ja, det känns ju som att det antingen är precis det där du säger, överklassigt, eller jävligt 70-tals hippie.
Hippie, med alldeles för mycket rökelse och hokus pokus.
Hår under armarna och
Det finns ju ett mellanting där.
Ja, det är inget fel på hår under armarna, jag har det.
Nej.
Men jag bara tänker att liksom det är någon sån här rödvidens 70-tals vänster som jag tänker.
Just här är det fortfarande så, tanken är att det är antingen eller. Mm. Men just speciellt den yogan jag lär ut är väldigt tillgänglig. Det spelar ingen roll om du är gammal eller ung, om du är sjuk, om du har ont, om du tjänar pengar, whatever. Det är så individuellt, yogan.
Mm. Fint. Mm. Men alltså, det ni har tjänat ihop, för att jag såg ju någon slags bild på ert nya... vad heter det?
Alltså, Island yoga blir det.
Precis, och det ser ju fantastiskt ut.
Mm.
Men det ni har dragit ihop pengar på, det är de här, alltså när ni har rest runt och nej?
Jo, mycket det.
Och haft
så
yoga,
jag har turnerat liksom i flera år och lett sådana här galna, stora klasser. Ibland med 7, 8, 9000 pers. eller 7, 8, 900 eller 1000 pers. Vilket är helt fantastiskt. Extremt energikrävande. Mm. Och något jag drar ner på lite mer nu. Men jag hade aldrig något syfte liksom att spara pengar, tjäna pengar. Det, liksom, det har kommit lite på vägen. Men sen har jag fått hela tiden nya idéer av vad jag vill skapa. Och då har vi bara automatiskt stoppat in det vi tjänat i det skapandet.
Mm.
Så, vilket jag inser nu har nog varit ganska smart. Men jag har aldrig haft någon stor sån här entreprenörsidé. Nej, ingen riktig plan, bara kört på lite grann.
Men det där är lite lustigt, tycker jag. Att för en stund sedan så sa du att du liksom... Och jag har hört dig prata om det i någon annan intervju också. Att det är liksom... Att du har levt i ett så högt tempo. Samtidigt så är ju du synonym med liksom yoga som känns så... Det liksom, det blir nästan en motsägelse ju.
Absolut. Gud, det är det. Så på grund av det så behövde jag nog yogan... ännu mer, men det var en väldig kontrast. Alltså bara sociala medier och yoga tycker jag är en väldig kontrast. Idén om att tjäna pengar, vara entreprenör och yogalärare är också kontrast. Det är så mycket, yogan handlar ju så mycket om det enkla, uppskatta livet som det är. Och väl det här, finna inre lugn, harmoni, balans. Och så blev jag på något sätt inkastad i en värld som var helt, nästan tvärt emot det, men som är byggd på det i grunden. Så jag har kämpat jättemycket med det och verkligen hittat en balans mellan hur går det att hålla det här genuint och äkta, men fortfarande hoppa på det här tåget och göra allt som är så himla kul. Och jag tycker det har gått ganska bra, faktiskt. Ja, det har nog gått ganska bra. Jag hoppas att folk när de tänker på yoga girl eller det jag har skapat, att det fortfarande känns äkta och mänskligt och inte ouppnåeligt eller liksom konstigt.
Ja, lite. Ouppnåeligt känns det ju ändå.
Själva yogan?
Nu, nej, men hela du.
Hela jag?
Ja, ja. Ja, nej, men ja, för att även om det, jag vet att du har pratat jättemycket om det här med liksom att, eller du, ja, det är väl en grej som du jobbar med hela tiden, just att inte bara vara en white yoga girl on the beach, eller vad du skrev. Mm. Men samtidigt så, du har ju väldigt vita tänder, solen skiner på dig mycket. Det är väldigt blott vatten och så vidare. Det ser ju fantastiskt ut, ditt liv.
Mm. Det stämmer ju, så är det. Jag har ju skapat den verkligheten. Det är ingenting jag landade i liksom, av ett misstag. Så. Det är någonting jag verkligen har kämpat mig till. Så jag, och i början, du vet, jag hade verkligen den här tanken om att gud, det här kan vara så inspirerande och det är bara yoga varje dag och grön juice och så här vore det fantastiskt. Tills en dag så mådde jag inte bra längre och tänkte att men gud, nu känns det här inte... Det känns inte äkta. Vad jag delar med mig nu, det är inte vad jag verkligen känner. Och så fort jag tog det klivet i att okej, det går att ha ett fint liv, det går att inspirera, men fortfarande vara väldigt mänsklig med att ha skitdåliga dagar eller bråka med sin partner eller att folk dör eller att, men du vet, heavy shit. Och att det i kombination med det här strävandet efter att finna den balansen, att det är mer inspirerande än någonting annat.
Mm. Det där har jag funderat över, för du har ju delat med dig liksom väldigt mycket, och du berättade också i någon intervju jag lyssnade på apropå din bok att det var liksom dina amerikanska förläggare var lite oroliga för att de skulle bli stämda eller så när du, ja. Kollar du av med honom liksom när du skriver att ni har bråkat och sådär, för han läser det innan?
Dennis har faktiskt inte ens läst min bok.
Ah, okej.
Okay. Mm. Seriöst. Han är... jag behöver inte kolla av med honom, jag är aldrig orolig över det överhuvudtaget. Utan han är väldigt ödmjuk och lugn och vi har ingen obalans där alls. Däremot mina föräldrar behöver jag alltid checka in, kolla läget. Få läsa manuset till boket innan det släppts till exempel, känns det här okej?
Mm.
Så jag tror att jag vill ju aldrig få någon att framstå i någon dålig dag, det har aldrig varit min plan. Men sen ändå kunna vara ärlig om okej, det här har hänt. Så ibland så blir människor sårade på vägen, men jag försöker alltid hålla fokus på mig, så även om någonting hemskt har hänt så är det ändå mer hur tar jag mig igenom det här, hur känner jag mig och vad har jag lärt mig i slutändan, mer än beskylla människor för saker eller bli dramatiskt eller dra fram ego eller sånt. Det är inte lika, det är mer inspirerande att ta fram lärdomen, okej, shit happens, then what.
Mm. Ska vi ta det lite tillbaka då, apropå dina föräldrar, jag vet att du är född i Uppsala.
Mm.
Varför det?
Båda föräldrar är därifrån. Okay. Hela familjen är därifrån.
Mm. All right. Och sen så hamnade du på Lidingö.
Mm. Vi flyttade in till Stockholm när jag var 10 och sen från Stockholm till Lidingö när jag var 12.
Så då minns du alla de här förändringarna?
Ja, ja. Gud, ja.
Bidrog de till det? För du beskriver din bok och återkommer ofta till liksom din stökiga uppväxt. Men alltså, var det del av... förklaringen, tror du, att ni liksom, ja, att det blev liksom rotlöst på något sätt?
Jag tror inte, det är klart att jag har säkert med det att göra, byta skola ofta eller byta hem och så ofta så. Jag tror mer det har att göra med familjerelationer än någonting annat.
Mm.
Det går säkert att hoppa omkring världen över och känna sig rotad om man känner sig trygg. Så det jag saknade då var mer en grundläggande trygghet då, i och med att jag hade ganska mycket traumatiska saker som hände när jag var liten. Men jag känner lite så här, så fort jag kommer till Sverige, det här är någonting som alltid, ja, men berätta om barndomen och hur gick du därifrån till det här, för det känns som ett sånt stort kliv. Men jag känner nu nästan att det är så självklart ändå att man har det tufft. Alltså alla har inte tufft på samma sätt, men jag menar att det här klivet till att okej, det här gick jag igenom, det här har jag lärt mig och nu tog jag mig hit, det känns så... Det finns inget negativt i det längre när jag tänker tillbaka på det. Ingen liksom, inte att jag ångrar någonting eller tänker gud, det borde varit bättre för mig. Inget sånt, mer än att ja, men, så var det och nu har vi det bra.
Mm. Även när jag har tagit del av amerikanska intervjuer med dig så tycker de ändå att det är lite spännande att du hade stökig uppväxt och liksom sen, ja, men hamnar där du är idag så att säga. Men är du trött på den dramaturgin? kring
dig lite grann, ja. Faktiskt.
Jag förstår det. Jag såg det nästan i dina ögon när
ja, men jag känner, nämnde Lidingö. Efter ett tag känner jag mig lite så här, det blir repetitivt. Jag har skrivit om det, jag har pratat om det. Jag har mer intressanta saker att prata om idag, tycker jag. Jag tycker mitt aktuella nu är mycket roligare.
Mm.
Så. Men det är också för att jag har ju kämpat mig igenom det här. Alltså, gud. Sen klart det finns relationer och saker som stannar kvar i min familj som vi fortfarande jobbar med. Men just det här, alltså jag har gjort intervjuer här i Sverige. Jag gjorde en fitnessintervju, någon sån här väldigt enkel hälsogrej. Och så ställde de samma frågor och så sa jag, men du vet, det står ju i boken och så. Och så blev det titeln på hela artikeln, från drogträsk till yoga. Mm. Jag har aldrig haft problem med droger, så det har inte varit min grej. Alkohol var alltid min grej. Och det var en fitnessintervju om, du vet, träna hemma, typ.
Mm.
Jag känner den här spinnet att det är mycket mer intressant ju mer dramatiskt det är. Det behöver inte vara så.
Nej, men samtidigt så här, och liksom i stora drag då, så kan man väl säga att jag fattar att vara trött på storyn om sig själv på något sätt när man har fått repetera den för många gånger. Men jag tänker också att när jag läser din bok så tycker jag att det, vilket jag gjorde nu, förlåt, det tog 2 år. Men jag tycker liksom ditt liv verkar ha varit jävligt spännande från the get-go.
Men det är kul. Den vinkeln är mycket mer intressant, tycker jag, än det här. Det jag inte gillar är det här, men gud, var det tufft, var det jobbigt och för liten, du vet. Så.
Ja.
Nej, men det var väl äventyrligt och spännande och klart det var tufft liksom. Men det behöver inte vara någonting man minns om eller återberättar som det jobbigaste någonsin om Gud stackars dig. Mer än att it is what it is.
Ja, och sen är vi väl liksom, ja, man är ju lite summan av sina erfarenheter. Det blir jättekonstigt om man skulle börja ångra grejer.
Såklart. Men många gör ju det.
Ja.
Du vet, man kan fastna i en historia om att det var tufft när jag var liten, mina föräldrar var dumma i huvudet, allt var jobbigt. Du kan fastna i en sån här offerkänsla. Och det gör att det blir väldigt svårt, tror jag, att ta sig ur den historien. Så börjar man upprepa den själv när man är äldre, för det är vad man känner till.
Men fick du ordning på den delen av din barndom? Liksom, gjorde du upp med den redan där i början och i det här liksom, som du också får återkomma till många gånger med ditt första yoga-retreat i Dalarna?
Det har jag insett nu. Jag gjorde faktiskt ett liknande retreat i år. I maj. Jag har inte pratat så mycket om vad det heter. Just för jag inte vet att det skulle bli någon sån där. Efter jag släppt ut boken till exempel har jag fått tusentals människor som undrar var du exakt och vad var det för lärare och hittade jag dit. Men det är inte ett sånt typ av center, utan det är lite mer mjukt och lugnt. Men jag har hittat väldigt mycket som att det är en cirkel som har slutits nästan. Att jag fick insikter nu om varför jag faktiskt lämnade Sverige för 10 år sedan. Och hur de insikterna jag hade då, de var väldigt ytliga faktiskt, jämfört med nu när jag kan. Det är skillnad att vara 19 och gå in i det här och sen vara 28 nästan och ha ett helt nytt liv. Jag känner mig mer, jag har mycket mer klarhet i saker och ting. Det känns mycket mer självklart att det har varit som det har varit.
Mm. Frågan var ju, gjorde du upp med den redan
då,
tidigt? Ja, precis. Eller är det fortfarande?
Jag tror det är en ongoing thing. Mm. Jag tror det är någonting. Jag tror det vi lär oss när vi är små, det är det vi känner till. Det är det vi kan, det är det som känns nära och enkelt. Och även om det är svårt, så är det, ibland är det enklare att känna och inte känna kärlek om vi inte fått tillräckligt när vi var små. Än att, och då blir kärlek och intimitet och relationer blir liksom läskigt och okänt på något sätt. Så om man har varit i en sån offerroll till exempel, tror jag att det är mycket, alltså det är så svårt att helt plötsligt kliva ur det och bli ja, maktfull till exempel, eller i kontroll. För mig var det alltid lite tvärtom. Att jag gick från, jag ville inte ha någon offer längre. Nu säger jag, fuck you, allihopa i princip. Och nu ska jag göra som jag vill. Och efter det antog nästan en extrem sån här kontrollerande, bestämd. Det måste vara på mitt sätt allting. Om inte jag får som jag vill så blir det ingenting. Vilket inte heller är väldigt hälsosam och väldigt svårt i relationer. Och det kan jag se fortfarande än idag, att jag kan fånga mig själv i ett mönster när jag leder en relation eller en konversation eller någonting på ett sätt som jag vill ha det, just för att det är enklare för mig att vara och relatera på det sättet. Kanske inte är det bästa, kanske inte är det mest hälsosamma, men för mig är det, ja, om jag är i kontroll, då är det enkelt. Men då kan jag fånga det, jag kan säga hej, vet ni, eller jag liksom, det här, det finns ett annat sätt. Jag kan backa lite, jag kan låta andra människor prata, jag kan låta andra människor ta plats och jag kan sätta mig i baksätet och lita på att det är okej, även om inte jag kör. Men det återkommer hela tiden.
Mm.
Efter den här sista retreaten jag gick på har jag känt att jag skulle vilja utbilda mig mer inom den här typen av terapi, till exempel.
Mm.
Och jag har börjat använda det lite mer i mina yogaklasser och retreats, att vi blir mer emotionella, mer gå in på djupet lite mer i det förflutna eller sånt som man tampas med. Och sen är yogan ett jättebra verktyg för att få upp det som ligger under ytan, använda kroppen, öppna upp.
Mm.
Så det här tycker jag är jättefascinerande.
Även om det, för att jag antar liksom att den här resan som du har varit på nu i 4 år med Yoga Girl, rent medialt kan man väl säga, den måste ju ha gjort dig väldigt självmedveten på något sätt. Alltså du har ögonen på dig och liksom när du säger någonting så får det ringa på vattnet, inte minst nu när du har varit väldigt politisk och så. Men samtidigt så tycker jag ju att det låter på något sätt som att du är ju genuint nyfiken på andra människor. Finns det, det kanske inte är någon motsättning i det?
Jag tror inte det behöver vara det. Men jag tror det är väldigt lätt att bli uppslukad i, speciellt med sociala medier, i ett sånt här superego eller supernarcissism. I slutändan så handlar det bara om en själv och det är foton på en själv och det är vad jag. Men jag tror att just eftersom det jag gör ändå är grundat i yogan, vilket väldigt lite, det handlar inte om mig. Vet, om jag har 1000 personer som kommer till en yogaklass som jag leder, de är inte där i grund och botten bara för mig. De är ju där för de vill upptäcka sin egen resa. Så jag har alltid väldigt mycket fokus på det. Att det inte, jag vill inte vara den här människan. Jag vill inte sitta på någon pedestal och säga att jag vet bättre. För jag har egentligen ingen aning alls. Jag kan bara dela med mig av det jag vet eller jag har lärt mig från mig själv. Men det är inte säkert att det passar för dig.
Mm. Men om du ska hisspitcha yoga då för mig, för att jag har testat det, men liksom inte alls på det djupet som du pratar om nu.
Alltså yoga kan ju se så annorlunda ut. Och jag tycker speciellt i Sverige, yogan kan bli nästan för strukturerad. Att det är så väldigt, speciellt kanske ashtanga eller ayenga, yoga som är väldigt populär här. Att då följer du samma typ av position och den ska göras på samma sätt, samma andetag varje gång. Vilket jag vet är väldigt, det gör det enklare för många människor att fokusera och samla tankarna och liksom bli närvarande i här och nu. Men jag är mycket mer passionerad för en typ av yoga som verkligen som ger dig space att vara lite galen. Så att om det inte känns bra så flytta på dig. Ändra på någonting. Känns det bra så stanna längre. Vill du gråta, säga någonting, vill du att något kommer upp så låt det få plats istället för att hålla sig inom de här perfekta ramarna av hur det ska se ut. Så jag vet inte riktigt om det finns någon label liksom för den typen av yoga, men mer att kunna använda yoga som ett verktyg för att öppna upp istället för att tänka att yogan är början och slutet på varför, ja, på det vi gör.
Har du hittat en egen variant som du förmedlar?
Nej, det tror jag inte. Eller jo, alltså sättet jag lär ut på är nog ganska eget. Jag har, Dennis säger ibland att jag är inte nöjd med en klass om inte alla gråter, vilket är överdrivet, men jag har det lite som grundtanke. Jag kan känna av ett rum, okej, var är vi energimässigt? Är det väldigt mycket känslor? Är det väldigt högt tempo? Folk skrattar, men då går vi dit. Är det väldigt emotionellt? Så jag vet vilka knappar jag ska trycka på, vilken musik som ska spelas, vad jag ska prata om och hur jag ska röra vid människor för att få upp det. Och ibland krävs det bara en människa så faller resten som dominobrickor. Och det handlar inte så mycket om att man vill ta folk till en jobbig plats, mer än att ge människor verktyg till att öppna upp lite mer och släppa taget, du vet. Vi är så jäkla kontrollerade och fokuserade hela tiden, dag ut, dag in, på att det ska vara hur man ska bete sig, hur man ska vara artig och man ska liksom säga hej och det mår bra och lalala. Men jag tror inte det ser ut så på insidan, faktiskt. Mm.
Nej, men det där är intressant, för då betyder det att du, så här, som jag är väldigt nyfiken på, ibland så säger man ju att det finns saker, alltså att det finns muskelminnen, eller alltså så här, att man går till någon, vad heter det, massör som hittar en triggerpunkt, och sen så kommer man på sin röda cykel som någon snodde när man var tre, och så börjar man gråta och så där. Är det den typen av fysisk liksom frigörelse som du pratar om?
Alltså absolut, jättekopplat tror jag. Jag tycker det är så himla logiskt. Du vet, om det genomgår ett trauma, okay, specifikt stora, tunga saker, men även mindre. Om du inte har ett sätt att jobba dig igenom det. Om du inte har, du har ingen aning. Om du inte vill leva i ett samhälle som säger det är inte så helt okej att bryta ihop och börja gråta när du står i kön på posten. Det är inte skitsoft att bli asförbannad och ställa sig i skogen och skrika eller whatever. Du vet, det ska vara väldigt inom ramarna hela tiden. Så jag tror att vi sväljer så mycket av den emotionella energin. Om det är en snodd cykel eller om det är skilsmässa eller liksom stora, stora saker. Så den energin måste ju gå någonstans och den fastnar i kroppen. Vi föds inte tajta och stela och med smärta. Och det, vi föds ju, bebisar kan lägga benet bakom huvudet utan problem. Mm. Så jag tror att ju äldre vi blir, desto mer håller vi fast i, desto tajtare blir kroppen. Så sen att börja i den änden och börja med det fysiska, det är ganska enkelt. Det är lätt att instruera de här fysiska positionerna. Gå in i delar av kroppen som nästan alla håller väldigt mycket. Ja, smärta eller stelhet kan det börja som. Höfter, baksida lår, övre rygg, nacke. Så. Och ju mer du går in där så börjar du helt plötsligt låsa upp någonting emotionellt. Så ibland gråter ju folk i yogaklasser och ingen aning varför. Ibland kan yoga trigga någonting väldigt gammalt. Och ibland kan man börja åt andra hållet. Jag har också varit med om att börja i det emotionella och sen hitta en förändring i kroppen efter det.
Okej.
Okay. Mm. Jag tror det är jättekopplat, alltså verkligen.
Fan, vad spännande.
Det är jättespännande.
Ja, vad intressant. Och du har hittat sådana liksom punkter hos dig själv då, förstår jag.
Absolut. Gud. För mig är det alltid bröstkorg, alltså hjärtchakra. Överdelen av ryggen som jag alltid har jätte... För mig att stå på händer, göra såna här galna handbalanser och sånt är jättelätt. Mm. Så jättesvårt ut. Men för mig att bakåtböja, de här väldigt böjliga sakerna har alltid varit mycket svårare för mig. Så jag har haft egenskaper, eller vad säger jag, erfarenheter där jag har haft verkligen ett genombrott emotionellt eller spirituellt. Att det har varit något stort som jag har insett. Och sen direkt efter det hittat en extrem skillnad i min yoga på mattan. Och också tvärtom.
Mm. Fan, vad spännande. Hur skulle du säga att din självkänsla är?
Den kommer och går, tror jag. Jag jobbar med den väldigt mycket. Jag har insett att allt som jag pratar om mycket via sociala medier, när jag vill dela med mig av visdom eller saker jag mediterat över, det är egentligen saker som jag säger till mig själv. Som jag är väldigt fokuserad på någonting, kanske självkänsla, och jag pratar om det i flera veckor i tid, då är det för att jag jobbar med det just då. Så att, nej, jag har insett faktiskt att ju kändare jag har blivit, desto mindre självkänsla jag har fått, istället för tvärtom. Jag gillar inte att gå in i ett rum eller gå in på en fest eller en bar eller whatever och känna känslan av att gud, nu kollar folk på mig. Jag känner mig granskad, som att, då tänker jag så här, gud, har jag... Typ klänningen instoppad i trosorna. Har jag liksom i sminket, okej, hur ser jag ut? Och jag tycker jag är hellre anonym. Alltså verkligen. Men sen ibland går det också åt andra hållet. Och göra fotograferingar för stora tidningar. Och du vet, och man kan känna sig, gud, det här är... Gud vad jag är bra idag. Så det, jag tror det kommer och går som för vem som helst.
Mm. Men och det här är nästan parodiskt hur ofta jag pratar om det här. Men om man tar det i relation då till ditt självförtroende, hur är det med det?
Hur menar du?
Jag vet inte om det är en skillnad på engelska.
Nej, det är det jag undrar.
Självkänsla.
Självkänsla, självförtroende.
Självkänsla, att du är värd någonting utan att prestera.
Och självförtroende.
Att du är duktig på nya utmaningar, så att säga.
Alltså självkänslan tror jag är starkare ju lugnare livet är. Ja, så ju mindre grejer jag måste göra. Absolut. Som jag är på turné så är nog självkänslan lägre, fast jag måste prestera väldigt mycket mer. Men självförtroendet kanske är högre då. Jag har inte tänkt på dem så mycket som separata grejer, men det har du verkligen rätt i. Och i just det arbetet jag gör med mig själv ligger så mycket i just själv, inte självförtroendet, men självkänslan, och känna att om jag vill ligga på soffan en hel vecka och göra ingenting, så är jag fortfarande värd att tycka om mig själv. Att det liksom är, ja. Jag har ofta den känslan att om jag sitter still för länge, att nej, men nu måste jag göra någonting. Jag måste yoga, ut och springa, skriva på min bok, göra någonting. Men det är något jag jobbar med just nu, verkligen, att lära mig att sakta ner och att det är okej som det är.
Ja, för det undrar jag liksom lite grann. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann om svenskhet, men jag undrar om det är lite typiskt svenskt att vi jobbar ju mindre än andra. Vi jobbar ju mycket mindre än amerikaner till exempel. Ja. Men jag har en känsla av att vi kanske är mer plikttrogna än amerikaner ändå. Om vi ska jämföra, jag vet inte varför vi ska jämföra
just amerikaner. Nej.
Vi kan jämföra med arubianer om du vill.
Ja, oh, men gud. På Aruba är det helt, helt annat. På Aruba är arbete, det är sånt här nödvändigt ont. Det här idén om att göra karriär på Aruba, den existerar knappt.
Okay.
Alltså, gud, jag känner ingen, faktiskt. Att folk går till jobbet, vissa gillar vad de gör, vissa gör inte. Men det är så att man måste jobba, för att annars har du inga pengar. Men folk lever väldigt mycket för solnedgången på stranden efter att du gått från kontoret, eller helgen, eller... Så, medan i Sverige är det mycket mer, jag är på väg någonstans, och vad är planen här, och skola, och sen det här och det här. Så det är en annan känsla, definitivt. Och i USA tycker jag det är väldigt, gud, det är så, folk jobbar sådana sjuka timmar, och det är så accepterat, nästan att det är, du ska jobba 60-80 timmar i veckan, annars vad gör du, liksom, du är lat.
Ja, sen har jag fördomsfullt kanske, men jag har en känsla av att de gör jävligt mycket mindre
i USA
på de där timmarna än vi gör på våra.
Ja, men det är, jag tror det handlar jättemycket om, för jag har känt de här senaste åren, speciellt i början på det här året, att det spelar ingen roll hur hårt jag jobbar, jag kommer ändå aldrig kapp, den känslan att jag kan sitta och, alltså jag kanske får 600-700 mil om dagen, det är liksom normalt. Men jag har ändå hjälp där, och folk som sköter olika inboxar och assistenter och så. Men tanken av att jag kan jobba från att jag vaknar tills jag går och lägger mig och gör det varje dag, men det är liksom it's overwhelming. Och sen efter mitt senaste retreat som jag gjorde, så insåg jag väldigt mycket att det ligger hos mig. Det ligger verkligen i min oförmåga att kunna släppa taget om saker, eller oförmåga att kunna lita på att andra kan göra det här lika bra som jag. Så att jag verkligen haft klona i jättemycket saker som jag egentligen inte behöver. Så började jag släppa på det lite grann, sakta men säkert. Och kom till slut till en plats där jag kände att, gud, jag har ingenting att göra. jag var helt panikslagen. Att allt går bra, alla bolag funkar, alla anställda är liksom... Det var liksom ingen skillnad så på det yttre, produktivitetsmässigt. Men jag kände mig nästan helt syfteslös. Liksom. Vad ska jag göra nu? Och jag har längtat efter det lugnet, och sagt det liksom till det jag strävar mot, så kom det. Och så var jag helt panik. så det ligger ju så mycket i det inre. Gud, jag tror vi kan klara av hur mycket som helst, och hur produktiva som helst på 2 timmar om dagen, jämfört med 12. Liksom.
Men en sån sak som du väl inte kan släppa, och som ändå är en stor del av ditt liv, det är väl Insta? Liksom.
Ah, ja, det kan jag aldrig göra.
Nej, det är svårt att någon skulle spökskriva det åt dig, eller?
Nej, sociala medier och allt sånt gör jag. Alltså blogg, allt som är jag gör jag själv. Men jag driver flera bolag nu, och vi har flera non-profits, vad heter det på svenska? Välgörenhetsorganisationer. Med jättebra team som jag inte riktigt har låtit göra sitt jobb på något sätt. Att jag alltid varit lite för involverad. Och så fort jag klev tillbaka så bara gick det ännu bättre för alla. Så.
För jag bara fråga, tänker du på engelska?
Mm.
Hela tiden?
Hela tiden.
Även nu när vi pratar?
Ja. Svengelska blir det nog. Ja. Om jag var här mer skulle jag säkert gå tillbaka till svenska. Jag räknar fortfarande på svenska i huvudet. Men jag pratar engelska med min man och Ringo också, så det blir så.
Jag frågade på parkeringen ifall Ringo pratade svenska. Men han verkade förstå ungefär. När jag klappade
honom
på svenska.
Han pratar kärlek.
Ja, vad fint. Nej, men det där är intressant. Jag har en... jag pratar engelska med min tjej också. Mm. Och det är intressant hur fort det går att jag börjar tänka på engelska.
Sådant språk.
Och jag kommer på mig själv... för ett par veckor sedan att jag tänkte tanken, Sigge Eklund, he feels like a guy that took his driver's license really late in life. Alltså bara så här, jättekonstig. Och det var den meningen som bara, varför tänker jag på Sigge på engelska?
Varför tänker jag på det här överhuvudtaget? Ja, på engelska?
Ja, verkligen. Ja. Dålig engelska också. Ja. Nej, men det bara slog mig.
Det blir så. Nej, i Costa Rica mycket. Det borde ta, då började jag tänka på spanska till slut.
Mm. Det var det som var, det var därför du flyttade dit, va?
För språket. Jag pratade lite spanska men inte flytande. Det var därför jag valde just, jag skulle kunna åka till Asien eller någonting sånt, men jag valde Centralamerika för jag ville förbättra det.
Mm. Men det är kanske svårt i Asien att hitta.
Jo, såklart.
Hitta riktigt bra
spanska. Det är vanligare i Sverige, det känns, nu är det mer. Vi har mycket svenska nu, känner jag, på min sida av världen.
Mm.
Men just då när jag var 18 och ville resa, då alla var i Asien då.
Ja, det är sant. Ja, ja. Mm. Jag var på det lite grann, men det finns ju ett väldigt stort medieintresse kring dig. Jag antar att du bara gör en bråkdel av de förfrågningar som du får.
Ja. Speciellt om det är tv, det är jag inte så intresserad av.
Okay.
Jag gjorde mitt första faktiskt tv-program i helgen.
All right.
Någonsin. Mer för att jag kände att nu... Jag är lite mer intresserad om vi ska vara här mer. Om vi ska starta studio här till exempel. Då har jag någonting att prata om Sverigemässigt också. Men sen är jag lite rädd för tv. Jag tycker det kan bli så himla plojigt. Och speciellt inom yoga. Intervjuer och sånt. Och så säger de, kan du inte ställa dig på händer nu då? Jag bara, men nu pratar vi om viktiga saker.
Mm.
Det här är liksom... Ja.
Så vill de ha de där klippbilderna. Så att,
Liksom, det blir clownigt på något sätt.
Fast du borde ju rimligen vara ganska van vid kameran vid det här laget. För du filmas ju dagligen.
Van är jag, ja. Jag blir inte nervös och så.
Nej.
Det är mer att jag känner att det finns en integritet i det jag gör. Eller det jag vill få fram. Och just inom tv, då får ju gärna vara så extremt dramatiskt. Bara som det går. Eller kul, eller det ska sälja på något sätt. Och jag har aldrig varit inne på det spåret.
Jag såg ett litet klipp med dig på DN TV som var ett par år gammalt.
Okay.
När du stod med en DN mikrofon så här och sa.
Säkert med min bokrelease.
Ja,
det gjorde jag ganska mycket. Mm. Det måste man göra.
Mm. Men alltså du har inga planer på att liksom, eller det måste ju finnas människor som vill göra TV med dig som programledare också, antar jag.
Jo, jag har fått några förfrågningar som jag kände var helt fel bara för något år sedan. Men som jag känner nu skulle kunna vara... jag vet inte, hela idén... Jag är inte med i kändis-Sverige, vilka alla människorna är. Och, ja, så det jag har fått pitchat till mig ofta så här, men hur skulle jag kunna relatera till det här? Jag är inte med. Och sen just att göra tv om det här inre, det tror jag är jättesvårt. Det finns en jättestor risk att det blir bara helt... Helt fel, alltså verkligen. Men
jag tänkte inte Sverige. Varför?
Nej, du tänkte...
Nej, jag är inte fan vet jag. Du är ju...
Alltså jag får flest tv just är det alltid Sverige, nästan. Okay. Nästan.
Mm.
USA då är det mycket så här, ja men webb-tv eller liksom mindre kanaler, sånt. Men det är ingenting som har känts, nej. Jag har en online-plattform där vi gör, det är som Netflix fast för yoga och meditation och så. Så det har gått jättebra hittills, men det är inte drama, det är ju bara undervisning.
Mm. Är det 108?
Mm. 108.com.
Det har du fått, väldigt mycket uppmärksamhet på senare tid, både med det och 109.
Mm.
Berätta om 109.
109 är världens bästa organisation.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Det var 109 igen. Jag har faktiskt kämpar med att hitta en bra term på svenska. Vi är en global mission organisation. Så inte så mycket välgörenhet, du ska bara donera varje månad så, men vi jobbar med 7 olika hjärtefrågor som går från rent vatten till utbildning till barn, kvinnofrågor, djur. Och sen så samarbetar vi med projekt i olika länder världen över. Och så driver vi sociala mediekampanjer för att samla in pengar, men också öka medvetenhet om olika frågor eller katastrofer eller problem. Och sen organiserar vi en stor resa till landet i fråga, där vi tar en stor grupp människor. Så kombinerar vi yoga och meditation och det här inre med välgörenhetsarbete, fast på en väldigt hållbar nivå. Så det är långt efter att vi åkte därifrån, så är projekten igång fortfarande. Så inte att vi går in och rör om och sen åker hem. Men det är något väldigt djupt med de här resorna.
Det finns en väldigt intressant, apropå det där. Har du sett Chef's Table på Netflix?
Mm.
Den mexikanske kocken som på något sätt hade engagerat sig i någon indianstam.
Mm-hmm.
Och sen så ville han gärna hjälpa till, för att han fick någonting av dem, tror jag. Och sen så skulle han liksom bidra. Och sen så kom han dit, så hade han väl tagit dit mat liksom.
Mm-hmm.
Och hur han då i det lilla liksom hade förstört hela deras ekosystem genom att komma dit med mat. För att helt plötsligt så här, jaha, man kan få mat ur en påse. Det hade inte de vetat om. Så helt plötsligt var det liksom, du vet, de tappade spelkulorna av att bli hjälpta inom citationstecken. Ja, jag vet inte.
Men det är mycket sånt, och det är mycket sånt, det har varit mycket sånt i media om just... De kallar det för voluntourism.
Mm.
Så att det är som volunteering med turism. Och att det är en massa välviljande västerländska människor som bara, nej men nu vill jag vill inte ligga på en strand den här veckan. Nu vill jag åka och känna att jag har gjort någonting.
Mm. Plåstra om några...
Ja, plåstra om några barn och sen åka hem, och så var det värre innan, än innan de var där. Så vad vi fokuserar väldigt mycket på är att vi jobbar med existerande projekt, existerande organisationer som är där lokalt. Så resan är mer, det är för att öka medvetenhet, men det är mer som en kickstart.
Mm.
Vi var i Nicaragua i mars till exempel, och en hel stad där som ligger ganska mycket på utsidan av landet, som inte får stöd av regeringen alls, för de är för långt bort tycker de, och de har aldrig haft vatten i hela stan, så de cyklar eller går kilometer varje dag för att hitta sånt där bräckigt saltigt vatten, och det är det de har. Så när vi kom dit, det vi hörde om och om igen var, vi trodde aldrig ni skulle komma. De kunde inte tro att vi var där, för det var så många organisationer innan som hade faktiskt samlat ihop pengar, gjort arbete, men som aldrig dök upp av olika anledningar. Så det arbetet pågår fortfarande nu, och vi var där i mars, och det kommer pågå långt, långt, långt framåt också.
Mm.
Så just det här att det ska vara hållbart, det ska inte vara, det är ingenting vi gör för att det är bra PR, liksom, utan det är verkligen, vi vill göra skillnad. Och det roligaste faktiskt har varit att se de deltagarna i resan som kommer. Det är en sån enorm förändring inom varje människa som jag aldrig hade kunnat... Jag var nästan helt chockerad över det. För jag leder vanliga yoga-retreats och sånt, och det är också väldigt, kan vara väldigt transformerande. Så. Men just det är någonting med att helt osjälviskt hjälpa människor i nöd bara för att från hjärtat som det förändrar någonting i människan.
Mm. Jag vet inte vad det var jag hörde det. Jag hörde det väldigt nyligen att kanske i något sommarprat. Enda grejen som vi bevisat blir lyckligare av vi människor. Vet du vad det är?
Och ge till andra.
Exakt, ja. Att hjälpa.
Mm. Ja. Men jag tror stenhårt på det. Mm. Alltså verkligen. Och jag tänker på hur mycket, på ett vanligt yoga retreat som också kan vara, du vet, så gå på djupet och yoga, meditera 2 gånger om dagen och det är hälsosam mat och bla bla bla. Hur mycket jag som lärare måste jobba för att verkligen, för att få människor att öppna upp så att vi kommer till de här punkterna under veckan. På de här resorna då har vi hälften så mycket yoga meditation, för det är inte fokus på individen, det är fokus på det kollektiva. Så, och hur enkelt. Alltså det var, vet, varenda människa gråter under någon punkt varje dag och inser något stort om sitt eget liv, sin historia, syfte i världen liksom, och perspektiv såklart. Mm. Mm. Det, jag skulle helst vilja göra nästan bara det.
Men är det du som har hittat på det här?
Mm, ja, jag har 2 co-founders, Olivia och Letizia heter hon. Så vi är 3 som driver och sen har vi produktionsteam också.
Fantastiskt, bra.
Jättekul.
Förstod du tidigt att du skulle använda ditt liksom, kändiskap till att göra gott?
Ja, men jag visste inte till vad. Ja, i början var det mer att det var... Sen just i början, det var så tidigt också Instagram, så att det fanns väldigt få stora andra konton. Det var ingen annan som gjorde yoga. Jag var ganska ensam i det fältet. Så jag kände mig ganska syfteslös ganska länge. Var ju poängen. Jag visste att jag inte ville sälja en massa yogabyxor eller promota en massa, att det skulle bli som en, här är en reklamkanal för prylar liksom. Men just vad jag skulle göra med allting, jag hade ingen aning. Så sen när jag vi startade en djurrättsorganisation hemma, också av helt genom av ett enda Instagram-inlägg. Jag hittade en hund som var fastkedjad vid en påle och så lade jag upp på Instagram, så är någon som kan hjälpa. Så fick vi så här 350 mejl. Jag tar hunden. Mm. Så tänkte jag, men gud, tänk om vi hade 350 hundar här nu, redo att åka. Och samma dag så startade jag vår organisation där. Så samma sak med 109 och inser just det här att det finns en extremt inflytande här via sociala medier. Men det måste fortfarande vara... Det måste vara lite coolt. Det får inte vara, just för den nya generationen, det måste vara inne och trendigt och vilja hjälpa till. Det får inte vara gammalt och grått och bo i tält och du vet, ha det tråkigt. Det måste vara, så på något sätt, jag tror vi har lyckats ganska bra där. Det är många unga människor som tycker det här är det coolaste någonsin. Mm. Nu.
Hellre att de tycker att det är coolt än att Snoop Dogg röker gräs.
Jag vet inte hur många vi har på vår sida av coolhet, men fler och fler hoppas jag.
Mm. Ja, men det är fantastiskt. Mm. Du, jag hade Veronica Maggio här.
Och jag älskar henne.
Gör det?
Ja.
Har du hört hennes nya skiva?
Ja, det har jag faktiskt.
Ayahuasca.
Nej. Så? Vad heter den?
Nej, det finns en låt där.
Som Ayahuasca. Ja, den har jag hört.
Och så, det kröp ju fram här under intervjun. Hon hade ju inte gjort det.
Men var kom låten ifrån? Det har jag undrat. Hur skrev hon den låten om hon inte har gjort ayahuasca?
Nej, men hon tyckte väl, hon hade väl läst på om det. Mm-hmm. Ja, hon tyckte det verkade spännande. Men du har gjort det?
Mm, det har jag.
Vad är det?
Du har inte gjort det?
Nej.
Ayahuasca är en klätterväxt, klingeväxt, som växer i Sydcentralamerika, Amazonas tror jag, I don't know. Men som har väl psykedeliska egenskaper på något sätt. Men är väldigt extremt gammal tradition. Alltså tusentals år tillbaka har använts som ett hjälpmedel för spirituell evolution kan man säga. Så det är något de kokar ihop till ett te i princip. Så det finns ayahuasca retreats där du är borta i djungeln i 10 dagar och tar ayahuasca varje dag.
Okay.
Men det är ingenting du gör och sen går på fest liksom, utan det är verkligen en ceremoni, någonting väldigt, väldigt heligt, någonting väldigt extremt intensivt, livsomvälvande.
Har du varit på ett sånt 10 dagars?
Jag gjorde 3 dagar.
Okej. Okay.
Ja. Mm.
Men och då blir man också ordentligt guidad av någon.
Ja. Mm. Det finns ju sån här, nu är det lite poppis i västvärlden, så jag vet att nu i USA finns det versioner av det här. Så jag skulle aldrig rekommendera någon att göra det här faktiskt överhuvudtaget, om det inte är så att universum har guidat dig till en plats där det här känns liksom 100% rätt och så blir det presenterat till dig.
Mm.
Jag tycker inte det är något man ska söka sig till just att det låter coolt eller liksom något sånt. Men det, shamanen jag gjorde det med var han sa, eller vad de sa, han pratade ingen spanska, han pratade bara ett tribal language, vad heter det?
Mm, ja, något stamspråk.
Något stamspråk, mm. Precis. Han var 127 år gammal. det var väldigt genuint, det var ingenting, ja.
Men hur kunde du bli guidad då med språkbarriären?
De hade spanska tolkar, ja, som right. var där, ja. Var med. Men det var någonting som jag hade fått presenterat till mig, så, och jag har alltid varit väldigt, aldrig prövat något sånt någonsin. Alltså aldrig psykedeliska saker, ingenting sånt. Väldigt nervös över det. Så fick jag det presenterat och så kände jag, nej, det här känns lite för jag kan inte tillräckligt mycket om det här. Nej. Så jag sa nej, och sen några dagar senare var jag på något som kallas för en chokladceremoni eller en kakaoceremoni med en kakaoshaman. Så också gammal tradition att de använder kakaobönor för som hjälpmedel i meditation.
Mm-hmm.
Och den shamanen som var där, och jag hade en väldigt fin upplevelse, så sa han, blev du precis bjuden och medbjuden till en ayahuasca-resa? Så sa jag ja. Och så sa han, jag har aldrig rekommenderat någon förut att åka, för ayahuasca tycker jag är för starkt och för mycket. Men det är, alltså, sa han, jag känner mig extremt guidad att du måste åka om du har chans.
Mm-hmm.
Så då var jag redan några dagar sen till den här resan, och det var en 6-7 timmars bil och sen båt genom mangroves, och sent på kvällen, det var mörkt, och kom fram till en öde strand som låg en halvtimmes hike från det här, där vi, ja, det här centret där det var. Och när vi kom dit, då stod han där, shamanen, på stranden med händerna i bön och bara log och guidade oss till djungeln. Så kom vi dit och sa, då sa de, hade suttit där till middag, så reste han sig upp och sa, nu är det dags. Och de hade ingen telefon, elektricitet, ingenting där. Så han visste att vi var på väg. Nu är det dags. Och de bara, va?
Coolt.
Väldigt mycket sånt. Alltså, ja, sjukt intressant. Det är nog bland det bästa jag gjort och det värsta jag gjort på samma gång.
Mm. Ja, och själva upplevelsen kanske är privat?
Nej, det är det inte. Det är faktiskt, jag skriver om den nu. Det kommer nog vara del av min nästa bok.
Ah, okay.
Men den var lite för trippy för att få med i en bok som heter Yoga Girl. Men det är grunden i ayahuasca, att du måste få fram alla dina rädslor. Så det djupaste, svåraste, hemskaste som liksom sitter inom dig, som du undviker.
Mm.
Det måste komma till ytan för att du ska kunna ha det här stora spirituella genombrottet som väntar på dig någonstans. Så mitt genombrott var att jag insåg att ju mer jag stretade emot, det var väldigt hemsk upplevelse nästan hela tiden. Det var bara massa hemska syner jag hade, och ju mer jag stretade emot, desto värre blev det. Så kom jag till en punkt där jag sa, vet ni, jag ger upp. Det var en nära döden upplevelse, jag trodde jag skulle dö. Så gav jag upp, och just den insikten om att acceptans och verkligen letting go förändrade hela, på en sekund så var det några närmaste jag kommit till Gud, kan jag säga. Det har jag aldrig pratat om i media förresten. Men helt fantastiskt. Och just den insikten av att streta emot makes the hard things harder.
Mm. Mm. Ja, men det, och den insikten är vi ju med här.
Den insikten är med. Gud, ja. Den följer med mig var jag än går.
Ja, det förstår jag. Mm. Fan, vad spännande. Det, alltså, helst skulle jag slippa själva ayahuasca-grejen. Men att liksom möta sina värsta faror på något sätt, tror jag skulle må väldigt bra av.
Mm. Och just ceremonin kring det. Jag tycker sån gammal, traditionell, helig ceremoni, det är någonting väldigt fint med det. Du behöver inte, du vet, ayahuasca eller peyote eller någonting sånt, kakao. Du vet, det är mer den gamla traditionen att sitta kring en eld, till exempel. Är ganska förlorad här.
Mm. Ja, verkligen. Jag grät också en liten skvätt. Alltså när jag säger att jag gråter, då är det mer så här att jag... För att jag är nästan alltid ensam när jag gör det. Ibland om man kollar på någon film så kan det bli så här... Så. Och sen är det över. Men jag fick ändå en tår i ögat när jag läste i din bok om hur du träffade Dennis som sitter här borta. Det var så jävla fint, tycker jag.
Ja, härligt.
Ja, men det var så roligt att ni... Ja, kan inte du bara lite berätta det? Inte... Ja,
men vi fann varandra.
Ja.
Alltså, jag tänker på det nu. Gud, lite wild and crazy. Alltså, Ja, det är inte, ja, det är många unga tonårstjejer som har hört av sig till mig och sagt att nu flyttar jag hemifrån och jag tänker flytta till andra sidan världen och jag träffar en kille, wow. Då säger jag alltid, okej, ta det lugnt, det är inte samma för alla. Men just med Dennis, det jag inte skrev om i boken faktiskt var att jag hade pojkvän och Dennis hade flickvän när vi träffades.
Aha, okay.
På olika håll, så vi var inte, det var inte det enklaste någonsin. Men ja, jag bodde i Costa Rica och sen kom till Aruba bara några dagar och träffade honom. Andra dagen tror jag var där. I en surfshop. Jag blev så nervös att jag inte kunde prata, vilket aldrig någonsin hände mig. Och sen hade vi väl 4-5 dagar ihop. Och sen åkte jag tillbaks. För att det var liksom, jag hade bott på mycket konstiga platser under de åren jag hade varit borta då. Hade en pojkvän jag behövde göra slut med, ett liv jag behövde styra upp. Och tänkte att jag visste inte ens vad. Men Aruba, hade aldrig varit där förut. Aruba är ingen, det är inte så du kan ta dig någonstans därifrån heller. Utan är du på en karibisk ö så är du på en karibisk ö. Så jag åkte tillbaka till Costa Rica. Och sen två veckor i sträck drömde jag om honom. Och pratade om honom konstant. Tills min bästa tjejkompis sa, du, nu är jag jävligt trött. Du måste åka tillbaka och kolla läget med den här killen. Så jag ringde honom från en telefon. Kiosk. Jag hade ingen mobil, jag hade ingen dator. Jag var verkligen så här hippie in i djungeln. Och så sa jag, du, hur, vad tycker du om att jag kommer tillbaka och hälsa på? Och han bara, skitbra, ja. Och så sa jag, jag kommer imorgon. Och så sa han, okej. Så köpte jag en biljett och åkte dagen efter. Och så, sen dess har jag varit på Aruba. I princip.
Ja, det är jättefint tycker jag.
Ja, impulsivt. Men det har varit så rätt liksom.
Ja.
Och det, så vet man.
Ja, och det känns fortfarande så.
Ja, mer nu. Alltså till och med. Nu ska vi ha barn. Det är ju också så här helt sjukt. Ja, svårt att förstå.
Men och även om han uppenbarligen, han är liksom, han har något, alltså han har typ en holländsk pappa eller någonting sånt.
Men, pappa holländsk, men resten av familjen är arubansk.
Okej, okay. Så att då blir ditt barn halvarubier.
Ja, eller fjärdedel, vad blir det? Halvsvensk, ja. Halvaruban, ja. Måste kolla familjeträdet. Ja. Men vi skulle, hela hans familj är alltså svart hår, mörkbruna ögon, mörkhyad. Så vi skulle kunna få en liten brunögd liksom halvsvensk bebis. Och det är så gulligt.
Ja, ja, herregud. Ja. Ja.
Vi får se.
Ja. Ja, det är ju ja, du har ju någonting att se fram emot kan jag säga. Du, är du orolig för världen?
Ja. Ja, det är.
På vilket sätt?
Ja, jag har aldrig känt förut. I år är första gången jag har känt någon form av hopplöshet. Det har jag aldrig känt. Jag har alltid känt att det är tufft. Det är klart att det finns liksom krig och orättvisor. Men i grund och botten så blir det bättre. Människan vill väl, kärleken vinner. I år har jag tycker det har varit för mycket. Jag vet inte om det är jag som har förändrats. Eller om det är så att världen faktiskt är mycket värre. Jag vet inte. Vissa människor tycker att nej, men vadå, det är väl alltid, det har alltid varit så här. För mig på något sätt, jag vet inte, jag blivit träffad på ett djupare plan på något sätt. Men ja, jag är orolig.
Mm. Jag vill minnas i alla fall att jag umgicks med den typen av tankar. Så här, är det rätt att sätta ett barn till den här världen?
Liksom? Exakt.
Jag har fan med att jag tänkte de banorna.
Det är exakt så jag tänkte nu.
Mm.
Och då är det, ja, folk jag pratat med har sagt, men okej, om du fick barn på 60-70-talet fanns det helt andra saker att oroa sig över. Och
ja, då var det ju kalla kriget.
Såklart, men du vet, vilket årtionde den är så är det någon form av katastrof som är liksom på horisonten. Men jag tycker nu, alltså speciellt i år, det har varit alltså terrordåd på katastrof på, ja men du vet, varenda dag är det någonting nytt.
Mm.
Så ja, jag kan känna mig, jag började känna mig nästan helt hopplös liksom, vad gör man? Och hur mycket skillnad kan vi göra egentligen? Det känns också så långt bort på något sätt. Och även om jag känner, alltså jag gör skillnad på mitt håll och använder mitt inflytande som jag kan, men ändå, liksom, hur mycket skillnad är det för det stora hela?
Mm.
Så nu, alltså jag kan inte titta på nyheterna. Det här som var nu förra veckan med den här lilla pojken i Aleppo. Jag kämpade för att undvika att se den videon, för jag klarade verkligen inte av det, men den var överallt. Mm. Gick inte att undvika. Och det är bara ett barn av hundratusentals liksom.
Ja, klart. Ja, absolut.
Så på något sätt känner jag att det jag vet är sant är att ju mer vi jobbar på oss själva, alltså ju mer vi jobbar på att hitta, finna den här acceptansen eller kärlek till sig själv, må bra inuti, ju mer vi jobbar på det, desto större chans har vi. Det är en sån enkel sanning. Man behandlar inte andra människor illa om man tycker om sig själv. Det är så basic och så sant.
Mm.
Men det är något så fundamentalt fel liksom, i många delar av världen, att det är för många generationer av skit.
Ja, precis. Jag tror att du skulle kunna omvända IS med yoga.
Alltså, du, jag tror att på den nivån, alltså det finns ju många platser i världen när man är på den nivån att det kan vara för sent. Ja, men så är det. Jag tror däremot att jag tror väldigt mycket på att det går att vända de yngre generationerna. Absolut. Mycket att det här att ja, men hat föder hat, så är det ju verkligen. Så att om vi kan prata om här, du vet, och har det tufft när man växer upp och kämpas med liksom små saker här och där, och hur svårt det är att bli en vettig människa bara på det. Tänk dig då att ha genomgått liksom, ja, krig och död och mord och, du vet, världens hemskheter. Hur, de har ingen chans. Liksom.
Mm.
Så det är också svårt att... Jag har alltid svårt för det här skuldbeläggningen, liksom, att människor bara är hemska och ingen föds så. Liksom, så att om man på någonstans kan... Det är ju så himla svårt att hitta medkänsla i såna här hemska, hemska scenarion. Men utan medkänsla, vad blir det då?
Mm.
Då blir vi likadana. Då blir det ju samma sak.
Mm. Ja, så att summa summarum, du är... Men känner du att du gör någon skillnad då?
Jag vet faktiskt inte. Jag känner mer faktiskt när jag har såna stora yogaklasser och jag får möta väldigt mycket människor på samma gång, som på något sätt har skapat en förändring i sina egna liv genom kanske att de läser saker jag har skrivit, eller att de fann yogan för första gången genom mig, och att de, ja, men lyckats vända sitt liv på ett väldigt positivt sätt genom det, tagit sig ur anorexi eller depression, eller att verkligen att det har blivit, ja, någonting stort där, och att jag har fått ha en liten del av det, eller en liten, ja, liten startskott till något sånt. Det får mig att känna okej, okay, verkligen, det finns något i det jag gör som är riktigt bra.
Mm.
Men när det gäller saker som till exempel rädda hemlösa hundar som vi gör på Aruba, det är en never ending story. Alltså, så jag vet, skulle jag lika gärna kunna vara, när jag var liten, jag ville bli läkare utan gränser, det var min dröm. Alltså, att gå in i krigsområden verkligen och hjälpa barn. Så hade jag, om det var det livet jag levde, det skulle säkert vara, alltså, samma känsla av att du kan rädda 100 000, men det finns 100 000 till.
Mm.
Men du är ändå skillnad för varje djur eller varje barn du hjälper. Men om jag sover gott på grund av det, I don't know.
Mm. Fast du sover gott, eller?
Jag sover gott. Mm. Nästan alltid.
Mm. Ja. Men och sen har det ju uppenbarligen varit tufft för dig nu när du har blivit mer politisk liksom, och uttalat dig om Donald Trump och så vidare.
Ja, jag var lite naiv. Gällande Trump specifikt, gud. Bara i min värld, bara tanken på att stötta honom känns så absurd på något sätt. Sen vet jag att han har extrem dragningskraft, han har ju extremt mycket stöd. Alltså, annars skulle han inte vara där han är nu. Men så fort jag la upp det för första gången, det var ingenting jag ens tänkte att gud, nu kanske jag gör det om här. Jag var inte, ibland lägger jag upp någonting så känner jag, nu kommer det nog komma en liten storm. Så hanterar jag det. Jag hade ingen tanke på det. Jag fick mordhot, du vet, mejlat till mig.
Mm.
Och från en sån här extrema Trump-supporter som var verkligen så sjukt aggressiva, väldigt nästan läskiga på många sätt. Sen var det många som var väldigt vanliga människor som bara stöttade honom och som gav sin version. Jag fick mycket mer insikt i om varför människor röstade på honom, men jag var inte beredd på det. Ja, alls.
Mm. Men berätta då varför folk röstar på honom. För ut svensk perspektiv är det ju jättekonstigt. Han är ju
jättekonstigt.
Han är ju liksom höger om Sverigedemokraterna som vi har problem med här.
Det är så många, för många människor verkar handla så himla mycket om ekonomi. Alltså verkligen en finansiell grej. De är missnöjda med hur situationen, läget ser ut nu. Kanske folk som förlorat jobben, individuella saker. Och att de ser honom och ser en fantastisk affärsman.
Mm.
Och även om då det är lätt, alltså det är enkelt att göra lite Google-sökningar och se att på en liksom riktig normal skala, hur framgångsrik har han varit jämfört med hur mycket han faktiskt har misslyckats eller vad han har satt för städer ibland bakom sig liksom, för att nå den formen av framgång. Men att de tänker att ja, men han kan styra ett företag, borde han kunna styra ett land. Så. Mm. Mm. Vilket såklart inte är väldigt logiskt, men ja, många tycker det.
Ja, ja.
Vi får se vad det blir av det.
Ja, ja, vi får verkligen se vad det blir av med det. Men du, får jag bara fråga, tjänar du pengar på Instagram?
Just nu, nej. Jag har haft små perioder där jag ibland har stöttat projekt eller väldigt få. Jag kan räkna på en hand, tror jag, antalet produkter jag har stöttat under 4 år på Instagram. Jag kan ta $25,000 för ett Instagram-inlägg om jag vill, men det gör jag inte. Hade jag inte haft något annat sätt att tjäna pengar på, till exempel. Jag tror att jag tänkt på det ibland. Om man är, jag vet inte, som modebloggare kanske. Det är svårt att, ja, hur utvecklar man sig därifrån? Om det inte är via reklam och marknadsföring och så. Men just att jag tycker om att skriva. Jag kan skriva böcker. Jag kan fortsätta vara yogalärare på större skala. Yoga retreats. Jag kan göra saker som jag brinner för och tjäna pengar på det sättet. Då gör jag hellre det.
Mm. Nu när du bor på hotell i Stockholm, betalar du för det då?
Ja. Mm. Vi fick en uppgradering.
Ah, okay.
2 dagar in, de visste inte att vi var där. Ah, ja. Vilket är jättegulligt och såklart vi tackar ja till det. Men absolut, vi betalar.
Ja, de såg att du hade postat på Instagram och taggat upp dem.
Ja, det gjorde de. De är jättegulliga där, jag bor gärna där. Men jag gillar inte att be om såna här grejer. Ofta skulle vi kunna göra det, men då känner jag så här. Det är enklare att bara betala om det, så om det är små.
Ja, men, och nu är inte jag på din nivå, men det där ska man ju ha människor som sköter åt den. Det kan man inte göra själv, tror jag.
Nej, men det gör jag inte riktigt, ja. Nej. Jag har mer så här om, istället för att, ja, men till exempel 108. Jag fick förfrågan från varenda online-plattform i hela världen som sysslar med yoga eller träning om att hoppa på. Tänkte jag, men då skapar jag hellre en egen och så gör jag det bättre än vad de har gjort och så. Ja, då är det kul. Så jag marknadsför mina egna grejer såklart.
Mm. Och det går som tåget, 108?
Det går jättebra. Vi hade det jättetufft i början av året. Jag separerade från min businesspartner jag hade då på ett väldigt tufft sätt. Men lärde mig jättemycket och smartare idag.
Okay.
Och nu går det väldigt bra.
Mm. Du köpte ut
henne? Köpte ut honom, ja.
Okay. Mm. Och ni är inte vänner idag?
Vi var jättegoda vänner. Men nej, det kan man inte säga att vi är.
Okay. Mm. Tråkigt.
Så är det. Det är mycket, och så tror man nästan att det är för att det är yoga. Att det ska inte finnas mycket sånt. Liksom, dåliga intentioner. Eller, ja. Det är nästan mer. Alltså, ska jag säga. Det är många människor som gömmer sig bakom en fasad av att nej, men vi är bara här för kärlek. Vi litar på varann. Allt är bra. Men som bara ser liksom, potential för pengar, framgång.
Och sen blåser de skiten över den när du vänder ryggen till.
Mm. Och det hände många gånger. Jag kan vara väldigt god. Jag vill gärna lita på alla hela tiden. Men lärt mig nu att man kan lita på folk, men det är bra att ha riktigt bra skrivna kontrakt. Till exempel.
Det var tyvärr vettigt, ja. Mm. Har du, alltså, hur många människor sysselsätter du?
Idag är vi 42. Om man räknar med allt. Okay. Så inklusive non-profits då, som inte faktiskt får betalt för det de gör. Ja.
All right. Så du är chef för 42 pers?
Mm.
Okej.
Okay. Ja.
Mäktigt.
Ja, fast det känns inte riktigt så. Jag vet inte. Det känns mer som att vi jobbar med varandra. Så.
Ja. Men någonstans, det är du som betalar 42 löner då? Eller ja, lite mindre?
Ja, 35 kanske. Ja, jo. Mm. Så är det ju.
Mm.
Så är det ju. Jag verkligen. Ja, jag tänker inte på det så ofta. Men jo, det är jätteroligt. Såklart. Och så har vi gjort det här nu i så många år utan ett kontor. Alltså, vi brukar sitta runt vårt köksbord, så här, 8 pers. Och, ja. Så nu i år får ha en home base är jättespännande.
Mm. Ja. Och det öppnade i december, sa du?
December. Om allt går som det ska.
Mm. Okej. Okay. Det brukar du inte göra.
På Aruba? Nej.
Okay. Mm.
Karibien, det är, ja, allt är lite svårare. Ja.
All right.
Men det är värt det.
Mm. Jag noterade för övrigt att du faktiskt inte är en av Sveriges 100 största instagrammare.
Nej.
Vilket jag Det antog att du skulle vara typ tvåa.
Men... Ja, men det kanske var för ett, två år sedan. Nu är det så många... Det är så mycket fler stora...
Ja, Zlatan och Avicis och allt
vad. Jag var nummer ett ganska länge, men det var innan Zlatan startade sitt. Och sen, vad heter han?
PewDiePie.
Ja, precis.
Mm.
Precis.
Ja, de gärna.
Men jag tänkte ens vara topp 100, det är...
Ja, jag tror... det kanske var. Nej, du kanske var precis utanför topp 10, så kan det ha varit.
Ja, så kan det ha varit.
Ja, förlåt.
Ja, men det är mer mainstream nu. Nu är det liksom... Mm. Och de flesta människor som har stora... Stora konton, det är liksom syftet med det är att bara växa. Och jag tänker inte så.
Nej. Hur tänker du?
Nu lägger jag upp ibland bara en varannan dag. Det är inte mitt fokus längre, riktigt. Jag vill mer, om jag vill dela med mig av någonting som jag vill säga eller prata om, så då gör jag gärna. Men just den här idén om att jag måste lägga upp saker hela tiden bara för sakens skull, det har jag slutat med.
Mm. Jag kan tänka mig att då när du gjorde det, var du extremt då liksom medveten om så här, nej, ja, nu la jag ut en bild 7:15 på kvällen. Det flög inte fullt så bra som när jag gjorde 5:45. Alltså var du nere på den liksom?
Nej, det har jag nog aldrig varit. Men jag brukade tänka att jag lägger upp 3-4 grejer om dagen så att jag höll det tempot på något sätt. Och då blir det ju press att jag måste alltid ha innehåll och ta nya bilder och stanna här är det fint. Men det tror jag för mig i alla fall har varit en mognadsgrej att jag behöver inte göra det.
Nej.
Så vill jag lägga upp någonting så gör jag det, men den här känslan av att, som att jag måste underhålla någonting, nej, det skiter jag i.
Mm. Räknar du likes?
Nej.
Du, vad är lycka för dig? Hur definierar du det?
Vad är lycka? För mig är lycka väldigt associerad med att känna mig lugn. För det kommer inte naturligt för mig. Det är därför jag börjar med yoga och meditation, just för att jag letar alltid efter det. Så att när jag känner mig lugn och jag känner mig trygg, då är lyckan där. Så jag känner att jag jobbar verkligen. Jag har verkligen hållit på att jobba mig dit på hur jag har lagt upp livet nu i alla fall. Sluta resa, sakta ner, starta någonting hemma. Så det leder nog mot det mer och mer.
Mm. För det känns som att det var i alla fall i början av din Instagram-karriär, det var liksom ganska centralt att du ville prata om happiness. Liksom. Men jag har varit lite fundersam över det begreppet, för jag kan tycka liksom att lycka är så flyktigt.
Mm. Men det är det nog här. Nästan per definition att det är... Jag tror inte att det är... Även under våra lyckligaste stunder. Det är väldigt kortlivat. Speciellt sådana här intensiv. Jag tror det är skillnad på... Alltså på engelska, du kan säga happiness eller joy. När happiness liksom är... Åh gud, nu har något skitkul hänt. Eller nu är något som äventyrligt, spännande. Framgång, relationer, whatever. Men joy, alltså den här underliggande känsla av att... Ja, och vad har det bra, tror jag är mer... Det är bättre att sträva mot det, tror jag.
Mm.
Så de här dalarna och topparna, de kommer ju och går. De kommer alltid komma och gå.
Du verkar så ofåfäng.
Ja, det var bra.
Kommer det bli trubbel sen när jag ska ta stillbild med dig?
Nej, det kommer inte. Jag har gärna mer Ringo på bild.
Okej, okay. Ja, men det får jag gärna vara.
Nej, det är jag inte. Alltså jag tycker det... Ja, nej. Det kan vara kul ibland med liksom kläder och smink. Men jag tänker bara på sånt när jag kommer till Sverige eller när jag reser till liksom städer.
Mm.
Och det är nog bara för att andra människor tänker på det också.
Mm.
Men jag är nästan alltid på sociala medier osminkad i hur... Ja, jag tänker inte på det alls. Ibland får jag höra det sen. Gud, har jag cellulite där? Eller gud, vad du ser... Jag måste tvätta håret. Jag bara, oj, det missar jag. Men det är klart att jag på en nivå liksom bryr mig. Men det är inte så viktigt.
Mm.
Sen har jag ju en kille som älskar mig som jag är. Och du vet, om jag var singel kanske jag skulle tänka på det mer. I don't know. Men det har nog med omständigheter att göra.
Min pappa sa alltid det apropå att anstränga sig. Jag har ju redan tjej.
Ja, what's the point?
Vad vet du om din framtid?
Absolut ingenting. Alltså, om livet har lärt mig något, så verkligen absolut ingenting. Det är nästan under de stunderna i livet när jag känt att nu har jag koll. Alltså nu har jag livet uträknat, då pang. Nästan som att livet vill visa, nej, sluta tänka att du vet vad som händer.
Mm.
Så speciellt med att vi har haft mycket död och tuffa saker som hänt. Så jag också har alltid i bakhuvudet att det är kort, det kan vara kortlivat. Liksom.
Mm.
Inte en sån här morbid tanke att du kan tänka på döden, men just det här att det är viktigt att leva bra nu och inte skjuta upp viktiga saker till sen.
Mm. Men om din framtid så borde ju ändå kunna räkna med att ungefär ett halvår så ska ni bli en till.
Februari, det vet vi såklart. Mm. Mm. Så februari blir vi en till.
Mm. Ska du vara här då?
Nej, jag tänker föda barn hemma i huset.
Ja, oh, wow, okej. Okay.
Vilket alla, i alla fall i Sverige, tycker de är helt crazy. Men ja, det känns så. Mm. Men sen förhoppningsvis, jag vet inte, kunna resa mer hit. En liten etta någonstans på söder vore supermysigt. Kunna komma hit och vara här på sommaren. Mm.
Och en yogastudio.
Och en yogastudio.
Mm. Mm. Du, vill du rekommendera något?
Jag rekommenderar... Okej, speciellt eftersom vi är i Sverige och det här är en svensk podd. Jag rekommenderar att adoptera en hund som behöver ett hem. Så att alla människor som tänker att det vore mysigt med en hund hemma, att de går och hittar en hund som behöver ett hem versus gå till en, köpa en golden retriever eller en uppfödd hund.
Mm.
Just för att världen behöver det, men också för att hundar som behöver hem är de bästa hundarna.
Mm. Vem tycker jag att jag ska intervjua i varvet?
Siri Luft, vet du vem det är?
Nej.
Hon är en up-and-coming kock som är jätteduktig på att vara mänsklig och svära i tv och laga skitgod vegetarisk mat. Hon är lite spicar upp, tycker jag, svenska kock, liksom sällskapet, om man säger så.
Okay.
Så hon tror jag vore en bra gäst.
Absolut.
Kul. Hon är Nyhetsmorgons nya, liksom. Hon är up and coming, så
all right.
Kolla in henne.
Det ska jag göra. Stort tack för att du kom hit. Vad mysigt att träffas.
Detsamma. Tack för att jag fick komma.
Yoga Girl. Rakel. Hennes bok Att finna lycka finns att köpa på nätet, och på Insta heter hon förstås yoga_girl. Nästa vecka kommer Christer Lindarv, men redan nu, kära ni, ska ni få en liten present av mig som inte har med Christer Lindarv att göra. För något år sedan blev jag extremt förtjust i ett popband som jag råkade snubbla över på Spotify. Bandet heter Karako och jag fick kontakt med en av medlemmarna som heter Sebastian Järpehag. Vi har träffats lite och korresponderat, och nu har jag fått den stora äran att premiärspela deras nya låt. Hade jag bara vuxit upp kanske du velat ha mig. Här kommer den, men kolla in Karako på Spotify helt enkelt. De stavar alltså K-A-R-A-K-O-U. Det kanske du fattar. Håll till godo nu. Karako, premiär. Woho! Hej då. Tack för idag. Puss. Hej.
Du är den första som jag lovar aldrig skriva en kärlekslåt till. Det skulle aldrig bli rätt, men jag har väntat på det hela livet. Räkna upp allt som du tänker tills du inte längre tänker någonting. Hjärnan stod jag still, men jag tänkte på dig hela tiden. Men vi kommer aldrig förändra oss. Med allt som vi har sett så borde det bli bättre. Jag vet, hade jag bara vuxit upp kanske du velat ha mig. Sluta och vara den som alltid har svar. Det var sommar och en fest på taket och när vi gick därifrån lekte vinden med ditt hår. Och som jag längtar till dig och det svider. Du rökte cigaretter och låtsades att allting var fint på hälsovägen i Flemingsberg. Och det kändes som detta är livet. Men vi kommer aldrig förändra oss. Med
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.